Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby, där jag efter en liten paus tänkte ta upp den här översiktsserien igen då, där jag betar mig igenom USAs historia här i podden då, på ett översiktligt sätt. Och i den här översiktsserien så har vi kommit väldigt långt i amerikansk historia. Ibland har jag fått lite sådana här påhöjningar om att göra lite tillbakablickar och liknande summeringar och sånt där, kanske är lite dåligt på, men vi har ju faktiskt kommit oerhört långt fram i den här översiktsserien till 1930-talet, och vi börjar ju egentligen med den koloniala perioden en gång i tiden, jag och Robert, och den tog vi ju ganska så fort faktiskt. Ja, den koloniala perioden av USAs historia är ju 150 år, och mycket av det som händer under koloniernas historia lägger ju sen grunden till den amerikanska revolutionen och koloniernas revolt och så vidare. Och sen med revolutionen så händer ju allting väldigt snabbt där, med frigörelse och självständighet och sen frihetskriget och den egentliga självständigheten då, när man får fred med Storbritannien, och statsbygget som under 1700-talets sista 20 år formar USA till det land som USA är i grunden då. Ett slags experiment i republikanism och utan kungamakt och federalism som ett sätt att styra en geografiskt stort område fast ändå på ett representativt sätt med fokus på lokal makt. Och den här liksom revolutionära eran varar ju, kan man säga, mycket, mycket fram till kriget 1812 då, så att säga. Efter det kriget, när man kommer fram till 1820-talet, så fokuserar ju USA lite mer på sin egen tillväxt, och vi pratar om den här expansionen västerut och framförallt i först det här nya Louisiana-territoriet, ni minns kanske när Lewis och Clark-expeditionen och så vidare då. Och under den här tiden så demokratiseras ju USA för vita män då, naturligtvis som begränsning då, men det är ju långt före många av de andra av dagens västeuropeiska länder då, och demokratier. Däremot så var det ju så att slaveriet slog ännu mer rot än vad man kanske hade hoppats på, och sen med annekteringen av Texas och vinsten mot Mexiko i kriget där på 1840-talet, så blir ju landet ännu större och slaveriet blir en ännu känsligare fråga, beroende på om det ska få finnas i de här nya delstaterna längre västerut. Och det här leder ju USA fram till inbördeskriget, som ju är 4 år som verkligen förändrar landet i grunden, så att säga, och lägger liksom nästa liksom rejält formativa perioden efter revolutionen då. Och efter inbördeskriget så gick vi igenom den här problematiska rekonstruktionen då, som blir rätt kaotiskt då, och när nordstaterna tappar intresset då i takt med industrialisering och att ekonomiska frågor hamnar i första rummet, så lämnar man ju lite grann de befriade slavarna åt sitt öde, som vi pratat om i den serien om medborgarrättigheter, och för afroamerikaner och södern kan segregera och diskriminera och isolera sig på många sätt. Och samtidigt så kommer vi in då i den här andra halvan av 1800-talet med en ganska stor expansion västerut i det som allmänt brukar kallas för vilda västern då. Det här är också den här eran, slutet på 1800-talet, som också skapar väldigt mycket sociala problem och arbetarkonflikter då, den här så kallade förgyllda eran med väldigt snabb industrialisering och väldigt rå kapitalism, så att säga. Och det här leder ju sen då fram till det som man brukar kalla för den progressiva eran, som ju varar mellan 1890-talet och fram till första världskriget. Och vi drog ju också första världskriget i några avsnitt där. USA dras ju ganska långsamt in i konflikten då, deltar ju egentligen bara på slutet av kriget, men det blir ju en väldigt kort och viktig insats. Och efterspelet blir ju ett ganska mörkt kapitel i USAs historia, med otroligt mycket rasvåld och spanska sjukan och hemska arbetarkonflikter och våldsamma strejker och så vidare då. Och första världskriget blir också slutet på den här progressiva eran, när man har försökt att reformera och åtgärda många av de här sociala problemen som dök upp under den förgyllda eran. Efter första världskriget så tar ju 20-talet vid då, som ju på många sätt är ett paradoxalt decennium med en industri och kultur kanske på högvarv, men också väldigt mycket rasism och andra mörka krafter då, som Ku Klux Klan och så vidare. 20-talet i sin tur, som vi såg, tog ju ganska bryskt slut med börskraschen på Wall Street, och sen präglas ju 1930-talet av den här stora depressionen då, som är landets värsta ekonomiska kris då. Centralt där blir ju Roosevelts reformprogram och ekonomiska hjälp då, som kallas för New Deal eller Nya given. Och det är ju lite grann där vi tar upp tråden nu med, när vi har tittat på Nya given, så har vi kollat på mycket av inrikespolitiken på 30-talet, och nu tar vi upp tråden med utrikespolitiken, vilket ju då är den här plågsamma och långa vägen fram mot andra världskriget. Så jag tänker mig ett avsnitt om det, och sen så hugger vi tag lite grann i andra världskriget. Jag tänkte, när jag ändå drar igång översiktsserien igen, att jag fortsätter den här lilla tråden med lite ölinformation och ölrekommendationer som jag och Robert, som jag gjorde podden med från början, en gång i tiden, vi började ju rekommendera öl som passade avsnitt, vilket ju rent kreativt tog slut lite grann, och då så tog ju Robert lite initiativ till att vi skulle gå igenom olika ölstilar, så jag tänkte vi tar vid där då. En av orsakerna till att Robert inte är med i podden är ju också att han la mycket tid på att gå en bryggeriteknisk utbildning, och nu så driver han tillsammans med några av mina övriga vänner ett bryggeri som heter Casual Brewing. Så att ser ni något öl på en pub i mycket Göteborgs området och så får ni ju natt ska ni naturligtvis testa lite casual. Följ gärna Casual Brewing på Insta eller Facebook om ni gillar öl och gillar podden som Robert var med i en gång till. De gjorde nyligen en sån här collab, alltså ett samarbete med bryggeriet Vega, en svartspir. Så att söker man på Vega svartspir så kan man faktiskt beställa en sån öl. Det tycker jag ni definitivt ni ska göra, som en liten vink till podden och till Robert. Jag kollar tillbaka lite grann på vilka stilar vi hade gått igenom då, både tillsammans med Robert först och som jag sen fortsatte på egen hand när Robert inte var med i podden, och insåg ju ganska snabbt att vi hade gått igenom väldigt många stilar, både inom lager och inom den typen av ale som egentligen har sitt ursprung från Storbritannien, Tyskland och USA. Då har vi i princip gått igenom alla då som finns nästan. Lite beroende på hur man räknar förstås. Men det jag inte alls har pratat om är ju belgiska ölstilar. Och Belgien är ju ett fantastiskt ödland. Det finns ju inget land som kommer i närheten av den här enorma mångfalden som finns i Belgien. Så att och det här är ju många stilar som är mina personliga favoriter. Robert och de andra kompisarna brukar förknippa mig med väldigt mycket med belgisk öl. Så jag tycker vi tar upp den här tråden i nästa avsnitt. Och jag tänkte börja med lite klosteröd och den enklaste varianten utav dem då, som heter, kallas för belgisk enkel. Så hittar ni, eller får ni ta på någon Westmalle Extra Chimay Doré. Jag tror den finns faktiskt nu att beställa. Eller också faktiskt, nu på slutet har kommit ett bra svenskt bryggeri som bygger klosteröd bland annat, som heter Vreta. Så får man ta på Vreta Kloster Matersbier, så kan man ju försöka få ta på en sån också då. Så tar vi upp tråden i nästa avsnitt. Men om vi vänder blicken ifrån den inhemska scenen så att säga på 30-talet och från den stora depressionen och nya given, och tittar lite på utrikespolitik så på 30-talet, så kan man ju även där kanske göra en liten kort återblick och gäller USAs utrikespolitiska historia. Då. Man kan ju säga att USA födde sin tid när utrikespolitiken spelade en enormt stor roll då. Som nybliven nation så var man ju bara liksom ett gäng delstater på Atlantkusten, och det gjorde ju att USA i sin tidiga historia blev ofrånkomligt indragen då i konflikterna mellan Storbritannien och Frankrike under då, man säger, franska revolutionskrigen och Napoleonkrigen. Lite så efter kriget 1815 då, alltså efter kriget, det heter ju kriget 1812, men det tog i slutet 1815 och tog det förvirrande, så blir det ändå lite mer stabilt. Vi har den här kända Monroe-doktrinen som John Quincy Adams, utrikesministern, tog fram då under, eller i James Monroes administration då, som fastställde lite grann att USAs intressen är Amerika och där ska Europa håller sig borta, medan USA inte lägger sig i europeiska angelägenheter då, så att säga. Och det var ju lite av en brytpunkt där USA också började fokusera lite mer på den egna kontinenten och i Nordamerika och expandera västerut, och de viktigaste utrikespolitiska händelserna blir snarare kopplade till sina egna gränser då, med dels köpet av Louisiana från Frankrike i början på 1800-talet och sen de här erövringarna från Mexiko då, mexikanska-amerikanska kriget där 1846-48. Och därefter så ligger ju på 1800-talets andra hälft mycket av den här fokusen, expansionen västerut då, med gruvor och boskapsdrivningar och jordbrukare som vi pratar om i västernserien. Och då blir det ju ofrånkomligt snarare konflikter med ursprungsamerikaner i de här så kallade indiankrigen då. Men sen när man börjar närma sig sekelskiftet, alltså 1900, så är ju, som man brukar säga, västern vunnen. Och återigen då så skiftas fokus i USA på att då landet ska ta en allt större roll i världen utrikespolitiskt då. Det här är ju under den så kallade progressiva eran då, med, kanske framförallt med start på president William McKinley och Roosevelt, alltså Theodore Roosevelt och Taft och senare Woodrow Wilson då, lite mer aktiva till exempel i Latinamerika och andra ställen också, när man annekterar till exempel Hawaii, kriget mot Spanien och fokus på Kuba som ju ligger väldigt nära då, man erövrar Haiti, Filippinerna och så vidare, och USA rättar lite grann in sig i ledet av imperialistiska makter, men drar också ett principiellt viktigt streck då i sanden om att territorier utanför själva kontinenten Nordamerika som erövras får en slags permanent territoriell status så att man inte kan bli delstater så som tidigare erövringar då, där ju sen senare, eller långt senare blir ju, kan man säga, lite grann Hawaii det enda undantaget. Kulmen på den här aktiviteten då under den här progressiva eran, det blir ju egentligen första världskriget som ju är en händelse som USA sakta dras in till och bidrar i slutet på kriget i Europa där, och kulmen på den progressiva internationella intresset kommer ju egentligen med Woodrow Wilsons där lite mer moraliska utrikespolitiken och hans ideal om en helt ny liberal världsordning. Ni kommer säkert ihåg hans de här 14 punkterna och så vidare. Och sen går ju det där lite grann i stöpet när USA sen då inte ens blir medlemmar i nationernas förbund då. Vi pratar lite kort också om de här republikanska presidenterna Harding, Coolidge, Hoover under 20-talet och att man kanske liksom tar ett litet steg tillbaka från att vara lite mer aggressivt och aktiva, så blir man lite mer försiktiga och lite mer ägna sig åt lite mer symbolism då så att säga. Och 20-talet är ju på många sätt utrikespolitiskt lite inklämt mellan två olika epoker då. När vi sen kommer fram till 30-talet, det vi ska prata om idag, så då är ju USAs utrikespolitik lite tvärtom då. Det blir ner av isolationism då, där amerikaner återigen tappar lite intresset för världen utanför sitt land. Så att 20-talets utrikespolitik blir ett slags försiktigt medelväg och ett steg då mellan den här aktivismen i början av seklet och isolationismen på 30-talet då. Jag nämnde till exempel i något av de senare avsnitten där på översiktsserien, den här Kellogg-Briand-pakten, där utrikesministern Frank Kellogg övertalade sin franska kollega att bjuda in en massa länder i Paris 1928, och så skrev man ju under ett förbund om att man inte skulle använda krig som policy, och det blev ju mest en slags politisk charad, men kanske också lite typisk symbol för den amerikanska utrikespolitiken på 20-talet så att säga. Man backar ju från involveringen i världspolitiken på allvar och ägnar sig lite mer åt symboliska saker och som avtal och sånt som kanske lovar naivt lite mer än vad man kan liksom hålla i realiteten då, så att säga. När vi sen kommer fram till den stora depressionen och Franklin D. Roosevelt som tar över i Vita huset som president 1933, så hade ju han egentligen två problemområden att ta hänsyn till. Och det ena var ju den stora depressionen då, som ju var den värsta ekonomiska krisen i landets historia som jag pratat om väldigt mycket då. Det andra problemet som man måste manövrera lite grann kring också är ju den här ökade internationella instabiliteten som kommer på 30-talet och som ju också naturligtvis sett till vad som händer till exempel med hyperinflation i Tyskland och så vidare, så gör också är kopplade till den ekonomiska krisen på många sätt också då, naturligtvis då. Roosevelt, han gjorde ju en tydlig kursändring i de ekonomiska relationerna med Europa jämfört med sina företrädare. Herbert Hoover hade ju som många andra världsledare haft mycket fokus på det här med krigsskulder och guldstandard för valutan och så vidare. Roosevelt däremot var övertygad om att dollars guldvärde kanske behövde falla så att amerikanska varor kunde konkurrera på världsmarknaden. Och redan 1933 då, så släppte han sitt, som man brukar kalla för bombshell message då, som gick emot den här överenskommelsen kring valutastabilitet som en internationell konferens hade etablerat. Och samtidigt så övergav han Hoovers tidigare löfte om att frågan om krigsskulder skulle lösas genom förhandlingar. Och 1944 så skrev Roosevelt under en lag som förbjöd amerikanska banker att utfärda lån till länder som inte kunde betala sina skulder. Och det här var ju ett väldigt hårt slag mot Europa, där länder hade lånat pengar från amerikanska banker bara för att just kunna betala av sina skulder, alltså krigsskulder. Så att här sätter han ju lite grann stopp på en slags ekonomiskt system som rådde under den här tiden då. I övrigt internationellt så gjorde ju också Roosevelt ett försök att närma sig Sovjetunionen då. USA hade ju aldrig erkänt Sovjetunionens styre då efter den bolsjevikiska revolutionen 1917. Men allt fler amerikaner då, speciellt inom näringslivet, såg ju Sovjetunionen som en potentiell handelspartner då. Sovjet i sin tur hoppas ju också på att närma sig USA då, i hoppet om att kunna stoppa japansk framfart i Asien då. Ni kanske kommer ihåg att det var ju ett rysk-japanskt krig där 1904-1905 där faktiskt Theodore Roosevelt agerade lite grann som fredsförhandlare då. I november 1933 så öppnade USA och Sovjetunionen upp då diplomatiska förbindelser. Men det här försöket att närma sig faller ganska snabbt. Redan året därpå så surnar relationerna kan man säga. Och amerikanska företag hade väldigt svårt att etablera någon form av handelsrelationer då. Och USA gjorde ju i sin tur Sovjetunionen besvikna över att agera med ganska mycket eftergifter och så mot japanerna. Så att det här blev väl inte starten på något superbra samarbete USA-Sovjetunionen då så att säga. När den här internationella ordningen på 20-talet då börjar haverera så stod USA lite grann inför ett val. Då skulle man aktivt försöka ta en ledande roll och stabilisera internationella relationer, eller skulle man dra sig tillbaka och isolera sig själv på nordamerikanska kontinenten eller den amerikanska sidan av Atlanten? Och de allra flesta amerikaner valde ju utan att tveka då isolationism i en sån valsituation, och det här gör ju att den här reträtten som har inletts lite försiktigt i utrikespolitiken på 20-talet förvandlas då till en fullskalig isolationism på 30-talet då. Och en viktig orsak är naturligtvis den stora depressionen. När landet har så enorma ekonomiska problem som man har då med många långa led av arbetslöshet och massa fattigdom och hunger och så vidare, så hamnar ju kanske inte då utrikespolitiska frågor högst på agendan, utan där har vi ju liksom då nya given och en helt annan fokus på det inhemska då, så att säga. En annan orsak till att man väljer isolationism, det är ju också den här utrikespolitiska scenen då, när samma ekonomiska kris i andra länder skapar liksom totalitära regimer och utsikterna för krig och konflikt ökar, så uppstår också en vilja bland amerikaner att snarare dra sig undan och försöka få landet att inte bli involverat då, så att säga. Och i takt med att omvärlden blev allt mer hotfull och så förespråkar snarare allt fler amerikaner fred och att man faktiskt inte ska involvera sig i världspolitiken då, mycket utifrån den dåliga erfarenheten kring första världskriget då. Men ni som kan historien vet ju naturligtvis vad som händer, och samtidigt som USA isolerar sig så tar ju Hitler och nazisterna makten i Tyskland, och Mussolini och fascisterna tar ju makten i Italien då. Och dessutom så börjar ju då militären dominera i styret utav Japan, och 1937 så ingick de här tre totalitära länderna en första slags pakt då, som ju leder till att man kallas för axelmakterna. Och även om det var liksom en pakt som egentligen framförallt var riktad mot det kommunistiska Sovjetunionen då, någon slags liksom antikomintern, så var det ändå ett hot mot hela världen och världsfreden på många sätt då, så att säga. Samtidigt som England och Frankrike inte riktigt kan stoppa Tyskland och Italiens framfart i Europa då, så hade också Kina svårt för att stå emot Japan i Asien, och USA de avstår ifrån att ta en ledande roll på något plan då, inte förrän det liksom är för sent på många sätt kan man säga då. Och den här isolationismen då, som gör att USA drar sig tillbaka och håller låg profil, stödet kommer ju från många håll liksom. Många köpte ju bara helt enkelt liksom den gamla klassiska Monroe-doktrinen då, och menar att USA ska fokusera på Amerika, inte på Europa eller Asien på något sätt då. Vissa isolationister var ju tidigare anhängare av Woodrow Wilsons liberala internationalism då, men som liksom blivit desillusionerade av alla misslyckanden inom Nationernas förbund, och man kanske hade trott på Nationernas förbund, och det är ju, alltså Nationernas förbund är ju, var ju den här föregångaren till Förenta Nationerna och FN. Och det här, den här organisationen hade ju haft en väldigt oförmåga att stoppa Japans framfart i Asien. Det hade blivit mer teori och fina ord än praktiken faktiskt. Och otroligt fin byggnad faktiskt, den här gamla Nationernas förbund byggnaden som ligger i Genève, i Genèvesjön, och jättefint pampiga byggnader. Jag har varit där en gång med jobbet, och det var pampigt men kanske inte så effektivt kan man säga då. Samtidigt säger också en yngre generation amerikaner är ju fast beslutna om att inte göra samma misstag som den äldre generationen gjort då, som förde in landet i ett världskrig då, alltså första världskriget. Så att där finns ju också en grupp som är väldigt stark inom att förespråka isolationism då. Och det finns en utbredd pacifism som naturligtvis figurerar ganska starkt på olika universitetscampus i USA bland studenter, men det var också vanligt bland kvinnorörelsen inom kyrkan och så vidare då. Man hade lite såna, jag tänkte säga vitsiga, men det är väl egentligen kloka vad heter det, slogans med bygg skolor, inte slagskepp och så vidare, såna, den typen av budskap då. Det fanns ju också en historiebeskrivning om USAs inträde i första världskriget som skavde oss många, som är viktiga att komma ihåg då. Efter första världskriget hade Woodrow Wilson fått utstå en hel del kritik. Eller ja, utstå, kanske fel att säga, han är ju död med det här laget. Men man har alltså kritik kring hur han förde landet in i kriget, första världskriget. Det är beskrivningar om hur en fredshälskande demokrati blev felinformerad och att man var allt för entusiastisk då, och i frenesi då gav sig in i första världskriget. Den typen av beskrivningar är inte så ovanliga då. Och en förklaring som sprider sig ganska snabbt är ju att första världskriget gick ut på aktörer på Wall Street och inom försvarsindustrin och pressat Woodrow Wilson att gå med i kriget för att säkra deras lån och intäkter då. I vissa av de här teorierna så kallas näringslivet och försvarsindustrin för merchants of death. Så det är ju kraftigt uttryckt. Men det är ju faktiskt till och med en senator som kallar försvarsindustrin som det är i en rapport. Så det finns ju ändå på högre nivå då. Och då menar man i de här konspirationerna att 50 000 amerikanska pojkar var begravda i Europa då, bara på grund av de här kommersiella intressena då. Och även om det några bevis aldrig kommer fram så fortsätter den här teorin, vad ska jag kalla det, att spridas som en slags, ja, i princip som en slags konspirationsteori då. Den här förklaringen är ju till exempel väldigt tilltalande och utbredd bland de här pacifistiska studentgrupperna så att säga då. Sen finns det ju andra högljudda röster då, bland annat som den här Father Cowlan som jag pratade om tidigare, som ju var en känd kritiker av Roosevelt och Nya Given då, lite grann dåtidens Rush Limbaugh om man gör någon jämförelse då, som också kritiserade Nya Given då. Han har ju över 30 miljoner lyssnare och när han ställde sig på den isolationistiska sidan så är det ju många som också då påverkas på det här då. Oavsett vilka de var och vilka budskap de hade så är de här isolationisterna hur som helst en politiskt stark rörelse i mitten på 30-talet då, i samband med att till exempel Mussolini när han anfaller Etiopien eller vad heter det då, det heter Abessinien då 1935, så blir ju isolationisterna rädda för att ett nytt världskrig ska vara nära och då börjar man agera också i kongressen och resultatet blir en lagstiftning som kallas för Neutrality Act som slog fast då att och tvingade att vapenförsäljningsembargo mot båda parterna i beväpnade konflikter och varnar också amerikaner för att resa på krigförande parters skepp då. Och 1937 och två år senare så förstärks den här neutralitetslagen då med införandet av principen cash and carry då, som är i att man i lagstiftning slår fast att krigförande parter bara kan köpa icke-militära varor från USA och enbart genom att betala kontant och att man skeppar varorna på egna skepp då. Och det målet med den här neutralitetslagstiftningen och cash and carry principen det är ju givetvis att inte riskera att USA dras in i ett krig då på grund av att landet måste skydda neutrala rättigheter. Och jag tror att många av er, ni minns ju, eller ni har koll på första världskrigets upptakten där och Woodrow Wilsons agerande, och ni kommer ihåg, han krävde ju att amerikanska skepp skulle kunna åka på Atlanten och att amerikaner kunde resa med andra länders skepp, och då blev det till exempel den här sänkningen av den här stora båten Lusitania sänkt av tyska ubåtar, vart ju naturligtvis en känslig händelse eftersom det spillde amerikaners liv, och genom att göra alla de där aktiviteterna i princip som hade dragit in landet i första världskriget, genom att göra alla de aktiviteterna olagliga, så hoppas ju helt enkelt isolationisterna i kongressen att det ska räcka för att hålla USA borta från ett nytt eventuellt världskrig då. Roosevelt själv då, som ju också är samtidigt parallellt inblandad i kohandel för att rädda vissa delar av nya given, skrev ju under de här neutralitetslagarna och cash and carry-principerna och ställde sig officiellt bakom då, även om han lite grann bakom kulisserna var inte riktigt lika nöjd utan mer missnöjd då. Andra inom hans administration är mer öppet missnöjda också. De ansåg ju att de här lagarna exempelvis var till exempel helt blinda för vilket land som var aggressivt och vilket som var offret i en konflikt då, så att säga. Roosevelt spelar ju liksom med då i den här isolationismen, men han drar ju också en tydlig gräns då när kongressledamoten Louis Ludlow försöker introducera en lag som skulle göra det nödvändigt att ha en folkomröstning först innan kongressen skulle kunna förklara krig, så då använder Roosevelt sitt inflytande för att stoppa det förslaget där går liksom gränsen ändå, så att säga. Den här isolationismen visar sig också starkt när det spanska inbördeskriget startade 1936 då, för medans Franco-sidan stöddes av Tyskland och Italien och regeringssidan av Sovjetunionen, så var det ju USA, ja, och i och för sig också Storbritannien och Frankrike att förhålla sig neutrala då. Väldigt många amerikanska frivilliga var ju allt annat än neutrala utan anslöt sig till striderna på regeringssidan då, men den här officiella amerikanska indifferensen var ju enligt Hitler till exempel ett bevis på att han inte hade något att frukta från USA då, och att det som han menar bestod, alltså USA menar ju Hitler bestod av någon slags judiskt skräp som gjorts helt oförmögen av depressionen och var helt inkompetent att föra ett krig då, så att säga. Men där kanske också Hitler underskattar lite grann Roosevelts internationalism då, så att säga. Roosevelt hade ju rest i Europa som ung och han var ju väldigt stolt över sin avlägsna kusin Theodore Roosevelts expansiva utrikespolitik, och han hade ju varit statssekreterare under marinministern i Wilsons administration. Roosevelt hade i grund och botten en tro på att USA ändå måste spela en viktig roll i världen då, men han hålls ju då lite grann tillbaka utav de här isolationisterna för stunden då, så att säga. Sommaren 1937 så intensifierade ju också Japan sitt angrepp på Kina där man redan har befunnit sig då i Manchuriet, men man utökar angreppet på flera provinser i norra Kina, och i ett tal där så fördömer Roosevelt Japans agerande och hotar med att Japan ska riskera att det ska sättas i karantän av världsförbundet då, som är ju ett ytterst vagt uttryck. Och när journalisterna undrar vad det betyder så här missar han enbart till neutralitetslagarna, och Roosevelts tal uppfattas inte så särskilt positivt av många i USA då. Roosevelt tvingas backa lite. Ytterligare en liten incident med Japan är ju när japanska flygplan sänker den amerikanska båten Panay i Kina i december 1937 då, med största sannolikhet så sker det ju liksom avsiktligt, men Roosevelt och hans administration var ju lite rädda för att stöta sig då med isolationisterna, och man godtar då en ganska tveksam och flat ursäkt för den här incidenten från Japan då, så att säga. Och att man då kanske gör lite eftergifter mot Japan vid den här tiden är ju inte på ett sätt något som avviker från det övriga mönstret då, om man säger. Det här är ju en tid då när Hitler tar för sig allt mer i Europa med den här annekteringen av Österrike och sen det här Sudetlandet i Tjeckoslovakien, och där värjer ju de europeiska makterna med, som kanske fått symboliseras främst inom den brittiska premiärministern Neville Chamberlain då i spetsen, att man försöker betala ett ganska högt pris för att fortsätta fred då, med en eftergiftspolitik då i det som kallas för Münchenuppgörelsen, men oaktat att det ofta varit just Chamberlain som får skott för den här eftergiftspolitiken, så får man väl ändå säga att den amerikanska isolationismen och neutralitetslagstiftningen spelade lite grann Hitler och kompani rätt i händerna på väldigt många sätt då, så att säga. Samtidigt som Hitler kapar åt sig då delar av Tjeckoslovakien, så bad Roosevelt kongressen att ändra det här vapenembargot och tillåta alla typer av varor under den här principen cash and carry då. Men isolationisterna i kongressen är ju fortfarande starka och menar att det skulle ju gynna Storbritannien och Frankrike framför andra länder, och man röstar helt enkelt ner det förslaget med tunn majoritet. I juli 1939, när kriget verkligen började närma sig Europa, så övergav ju Roosevelt sin lite mer passiva och reserverade ställning, och han varnar kongressen att kriget är nära och vädjar till dem att omvärdera sitt ställningstagande när det gäller det här cash and carry då. Men de här isolationisterna, bland annat senatorn William Borah, som lett kampen mot Nationernas förbund 1919, var ju inte speciellt imponerade och menade att kriget är fortfarande avlägset, så att säga. Och efter att ha kollat runt bland senatorerna så kunde ju vicepresidenten John Nance Garner då, han kallas ju för Cactus Jack, fantastiskt bra namn på en politiker då. Men hur som helst kan ju då John Cactus Jack meddela lite krasst då till Roosevelt att you haven't got the votes and that's all there is to it, så att säga. And Roosevelt har inte riktigt inflytandet för att kunna omvärdera den här principen i kongressen då. Münchenuppgörelsen är ju ändå någonting som Roosevelt ställt sig bakom i den här tiden då, men nu är det liksom lite grann för sent här också. Stalin hade ju bestämt sig för att han och Sovjetunionen inte kunde förvänta sig någon hjälp från västmakterna, och det gjorde ju att man gjorde upp då med Nazi-Tyskland i en sån här icke-aggressionspakt då, den här Molotov-Ribbentrop-pakten. Med händerna så att säga friade österut så sätter ju Hitler press på Polen då. Storbritannien och Frankrike drar ju då sin gräns och lovar Polen stöd, och ni vet hela historien då, 1 september så är ju andra världskriget ett faktum i Europa då.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Här kan man ju då säga att Roosevelt visade sig ha lite grann rätt i sina varningar om krig, och att isolationisterna hade kanske lite mer fel i sina varningar om att de här hoten var överdrivna då, att kriget skulle ha varit långt borta. Tysklands aggression blev ju då i sig ett ifrågasättande av isolationismens antagande att USAs välmående inte var beroende av maktbalansen i Europa på något sätt då. Både strategiska och ideologiska då, om man alltså ideologiskt med tanke på de odemokratiska inslagen i axelmakternas totalitära styren då, så kan man säga att både de strategiska och de ideologiska aspekterna hade underminerat den amerikanska strategin om att säkerhet bäst nåddes via neutralitet och icke-involvering. Och det gör ju att allt fler amerikaner insåg att deras egna demokrati och säkerhet på något vis blir satt under hot då. Och till en början så förklarar sig Roosevelt och USA neutrala då när andra världskriget bryter ut. Och i 2 år så försöker USA att hålla sig ur kriget samtidigt som det rasar i Europa och Asien. Och den här neutralen skulle ju bli väldigt utmanande och besvärlig och problematisk på många sätt som vi ser här. Även om USA är neutrala så är det ju så att presidenten och så är ju väldigt tydlig med var amerikanska sympatierna låg då. Och i ett tal så säger han då att this nation will remain a neutral nation, but I cannot ask that every American remain neutral in thought as well. Och där är det ju så att i bokstavligt talat de flesta amerikaners tankar så lutar ju sympatierna självklart mot Storbritannien och Frankrike och dess allierade då. Ja, brukar ju bara kallas de allierade. Och den stora frågan nu är ju hur mycket kan USA vara villig och hjälpa de allierade i det här läget när kriget har uppstått då. Och det minsta som USA kunde göra för de allierade var ju att försöka erbjuda varor då från krigsindustrin, så att inte Tyskland på något sätt skulle ha en industriell fördel då, att man från USA kan ställa den amerikanska industrin bakom de allierade. Och bara 2 veckor efter krigsutbrottet så kallar ju Roosevelt samman kongressen i en sån extra sittning då, som presidenten har möjlighet att göra då i tider av kris, så kallar man in dem i kongressen för en så kallad special session då. Och han kallar ju in kongressen då redan i september 1939 för att just revidera de här neutralitetslagarna. Han ville ju på något sätt kunna förse Storbritannien och Frankrike med vapen. Han började känna att han hade den allmänna opinionen med sig då. Det här embargot som tidigare har funnits mot krigsförande länder slopas. Men kongressen bibehöll ett förbud för amerikanska skepp att gå in i krigszoner då. Den här reviderade lagen tillät ju länder att köpa militära varor då, enligt den här tidigare cash and carry-principen då, som gällt för icke-militära varor, men nu gäller det alltså för militära varor då. I USA var ju många övertygade om att den brittiska flottan och amerikanska, eller vad säger jag, Frankrikes stående armé på 800 000 man då skulle kunna försvara Europa utan någon form av amerikansk militär assistans då. Den amerikanska industrin då i kombination med den brittiska flottan, de brittiska skeppen och franska landkrafterna, tänker man sig att det ska väl som en liten kombination kunna stoppa Hitler. Och det här relativt långa lugnet som utspelar sig efter att Polen erövrats av Tyskland då förstärker ju lite den bilden. Det är ju den här lite långsamma fasen nu, andra världskriget, som den kallas väl för the phony war, som om jag minns rätt här. Men sen händer ju någonting här. Våren 1940 så sätter ju Tyskland igång med sitt blixtkrig då mot både Danmark och Norge och sen då Benelux-länderna och Frankrike. Och på bara några veckor så hade ju Tyskland exempelvis då vunnit väldigt stora framgångar där på västfronten, där man på samma liksom front där man hade misslyckats under 4 år under första världskriget då. Och i USA då, eller ja, inte bara i USA naturligtvis, utan stora delar av världen, så är man ju chockad över vad det här har, vad det är som har inträffat då. Mitt under den tyska offensiven i maj 1940 så godkände kongressen på presidentens begäran $1 miljard för att rusta upp det amerikanska försvaret då. Och samma dag hade ju Winston Churchill skickat en lista till USA med en vädjan om krigsmaterial för att Storbritannien skulle kunna överleva och stå emot Tyskland, för nu är det ju snart liksom då bara Storbritannien kvar då. Och det här är ju de här mörka dagarna utav andra världskriget, när Storbritannien utsatts för de här, till exempel den här blitzen då, bombningarna från Tyskland, och det, då är det ju väldigt många som trodde att Churchill och Storbritannien inte skulle kunna överleva och stå emot då när Hitler hade tagit stora delar av Europa. Och en av de som inte trodde på Storbritannien till exempel var ju den amerikanska ambassadören i London, som ju är en viss Joseph Kennedy. Och det här gör ju också att han tappar lite inflytande här. Det är ju pappa Kennedy, alltså pappan till John och Robert Kennedy. Och då menar man liksom i den skolan att hjälp till Storbritannien som ändå kommer att falla, det blir ju lite bortkastade pengar då så att säga. Men i USA så insåg ju många nu i det här läget av kriget att nu är ju också USA hotat och beroende av att stoppa Tyskland, för om Storbritannien föll, då riskerar man ju på något vis att Hitler helt plötsligt hade tillgången till den mäktiga brittiska flottan, och Atlanten då, som alltid hade sett som en slags skyddsbarriär, riskerar ju då att helt plötsligt bli någon slags öppen väg för tyska angrepp på den amerikanska kontinenten om det vill sig illa i något mardrömsscenario här. Så att nu börjar man ju liksom vakna till i USA då. Och särskilt Roosevelt, han är ju fast besluten om att hjälpa britterna med krigsmaterial och ekonomiskt stöd. Och hans svar på det här är ju att ge de allierade all hjälp de kunde få utan egentligen en formell krigsförklaring mot Tyskland då. Han går ju också till och med runt den här cash and carry-principen genom att ge britterna 50 stycken jagare då, båtar som har blivit över från första världskriget, som man får då inuppgöra sig i utbyte mot militära baser på brittiska karibiska öar. Och det här är liksom att bara ge bort en massa båtar, det är ju ett klart brott mot neutraliteten formellt sett egentligen då. Han ser också till att till exempel återlämna ett antal flygplan till fabrikerna från staten, som staten hade beställt, så att istället britterna kan köpa de här flygplanen. Så att han försöker göra allt han kan för att hjälpa britterna då. Och en anledning till att Roosevelt också kan göra det är ju också för att den amerikanska opinionen på många sätt har börjat skifta då. Tittar man på en undersökning i juli 1940 så ansåg då 66% av amerikanerna att Tyskland utgjorde ett direkt hot mot USA. Och även kongressen blir mindre isolationistiskt och börjar inse vikten av att rusta för krig. Då. Så försvarsbudgeten ökar från 2 miljarder till 10 miljarder dollar under 1940. Då. I september 1940 så antogs den så kallade Burke-Wadsworth Act, som skapar den första draften till militären någonsin när landet befinner sig i fredstid fortfarande. Alltså i fred, så att man inte är i krig. Det finns ju dock en viktig isolationistisk grupp då som protesterar mot Roosevelts agerande, och den utgörs ju av delar av det republikanska partiet då, till exempel den här konservativa senatorn Robert Taft. Och en annan var ju socialistledaren Norman Thomas, och också den här kända svenska flygaren och svensk ättlingen Charles Lindbergh, vars sons kidnappning är en känd episod i amerikansk historia då. Och de här isolationisterna protesterar ju högljutt mot Roosevelts åtgärder, och Roosevelt kallas liksom för diktatorn som utförde krigshandlingar utan godkännande på väg att kasta USA in i kriget, liksom the Wilson style från första världskriget. Och isolationisterna, de förespråkar ett neutralt och defensivt alternativ istället då, en strategi som man kallar för Fortress America, alltså, som bygger på att Hitler inte är ett hot och att USA var starkt nog att försvara sig oavsett vad som egentligen händer i Europa då. Den andra sidan då, som ibland brukar kallas för interventionalisterna, lite svåra ordet de här uttalar med, de menar ju liksom då att man måste intervenera, att hela västvärldens civilisation stod på spel då, på slagfälten i Europa, och då ställer man sig helt enkelt bakom både all möjlig hjälp till britterna och även att USA eventuellt måste gå med i kriget om man nu måste då. Roosevelt och den här gruppen då, som är för intervenering, de får ju då ett allt starkare stöd i befolkningen då. Och slaget om Storbritannien då, när brittiska flygare står emot tyska bombplan och så vidare, hjälper också till att vinna över opinionen då. Eller som säger ganska träffande, att every time Hitler bombed London we got a couple of votes. Så att det här skapar ju liksom en opinion emot isolationisterna då. Inför presidentvalet 1940 så var ju såklart en av de stora frågorna bland demokraterna ifall Roosevelt skulle bli den första någonsin att bryta den här praxisen som George Washington satte redan som första presidenten med att enbart sitta två mandatperioder. Alla andra presidenter efter honom har ju suttit en eller två och sen har man klivit av då, för ingen har vågat liksom utmana att någon ska säga att man är större än George Washington, den gamla hedliga hjälten då. Men Roosevelt, han blir ju den första någonsin som försöker bli omvald en tredje gång då, så att säga. Eller ja, en teknikalitet då. Så Theodore Roosevelt försökte ju bli vald från det progressiva partiet. Så, och det var ju ett andra val då. Första mandatperioden som republikanerna tagit över från sin vice, så att det borde lite på om man räknar och så vidare då, men jag skiter den tekniska detaljen. Roosevelt själv, han avslöjar ju inte sina ambitioner officiellt då, men genom att vägra dra sig ur aktivt då från valet så sätter han ju alla andra demokrater lite på pottkanten, för ingen annan vågar ju försöka få nomineringen så länge de inte vet om presidenten kliver av tåget eller inte då. Och precis innan partikonventet så meddelade Roosevelt att han skulle kunna tänka sig att acceptera att bli nominerad, i alla fall i teorin då, och därmed på något vis så skingrar han ju alla tvivel och saken blir ganska snabbt då också avgjord i praktiken då. Partiet, alltså Demokraterna, nominerar om presidenten och accepterar ju också valet av vicepresidentkandidat i form av jordbruksministern Henry Wallace, som ju är en väldigt liberal kandidat eller liberal demokrat och lite kontroversiell i många ögon då, så att säga. Och tidigare vicepresidenten då, han Cactus Jack Garner, var ju en i raden av många som tyckte att vicepresidentämbetet var väldigt värdelöst, så till den milda grad att han vid något tillfälle sa att det var inte ens värt not worth a bucket of warm piss, i tidningarna ibland förmedlat till a warm spit. Men hur som helst då, Republikanerna, de nominerar ju en herre som heter Wendell Willkie, en affärsman från Indiana och före detta demokrat faktiskt. Han var både omtyckt och skicklig på kampanjande, men Republikanernas budskap var ju i det här läget lite för likt demokraterna och att det skulle, att man skulle försöka hålla USA utanför kriget och med hjälp av de allierade. Och när demokraterna och en sittande president säger ungefär samma sak så är saken liksom biff då. Roosevelt vinner ganska komfortabelt med 55% av rösterna då, vilket gav 449 elektors röster mot 82 för Wilkie då. Och därmed för första gången någonsin i USAs historia så satt en president kvar en tredje mandatperiod, hade vi valt en tredje gång då helt enkelt. I slutet av 1940 efter valet då, så tog Roosevelt ytterligare nya steg för att hjälpa då främst Churchill och britterna som var oerhört pressade av Tyskland genom den här, till exempel de här bombningarna och blitzen och så. Storbritannien var ju det här laget nästan bankrutt. Och det skapade då problem, för då kan man inte heller längre leva upp till den här principen om cash and carry som USA hade satt och som kongressen hade slagit fast, att man skulle betala cash och frakta varorna själv då, så att säga. Roosevelt lyckas ju i det läget då införa en annan princip då som blir väldigt viktig, den så kallade Lend-Lease-principen, som innebar då att den federala staten inte bara kunde sälja utan även också då låna ut eller ingå leaseavtal med länder vars kamp ansågs, så att säga, viktig för USAs försvar. Kongressen antog lagen med väldigt stor marginal i mars 1941, så det visar ju lite grann hur isolationismen börjar ebba ut. Och därmed kan USA skicka vapen och material till britterna och andra allierade enbart i utbyte om att de ska på något vis återlämnas efter kriget. Om man lånar ut krigsmaterial, och alla förstår ju att i realiteten så är det ju liksom gåvor som förbrukas när de används, så att säga. Och Roosevelts motståndare och isolationistisk republikan ska senatorn Robert Taft, han kritiserar den här Lend-Lease-åtgärden med ganska roligt sagt. Han säger att lending war equipment is a good deal like lending chewing gum. You don't want it back. Och det var ju i princip också vad Roosevelt och de andra egentligen accepterade. Det här blir ju mer eller mindre nästan som gåvor då, så att säga. Roosevelt börjar också i sin retorik förespråka att USA ska bli då det han kallar för The Great Arsenal of Democracy då. Och USA hade ju lite grann gått all in på att försöka rädda Storbritannien med ekonomisk hjälp. Och Lend-Lease var ju lite av att förklara ett ekonomiskt krig egentligen mot Tyskland då. Men även om man hade löst själva, om man säger cash, lend, lease, eller ge bort delen i den här ekvationen, så kvarstod ju det andra ledet, alltså carry-delen. Amerikanska varor behövde ju också nå de allierade, fraktas dit, så att säga. Och tyska ubåtsattacker gjorde ju dessvärre Atlanten livsfarlig för trafik då. Britterna förlorar båtar betydligt snabbare än de kunde ersätta dem, och deras förmåga att frakta material från USA höll ju på att elimineras av tyska ubåtar då. Så Roosevelt då i samma anda som Woodrow Wilson under första världskriget proklamerar ju då att stora delar av Atlanten ska anses vara en neutral zon, att USA då hade ansvar att patrullera där då. Halvvägs in i 1941 så patrullerade amerikanska skepp Atlanten då så långt österut att de befann sig inte så långt ifrån Irlands kust då, så att säga. Tyskland utmanade ju inte USA i onödan till en början då Hitler gav ganska strikta order om att inte sänka amerikanska fartyg för att inte dra in USA i kriget då. I juni 1941 så förändras andra världskriget ganska dramatiskt då när Tyskland inleder sin operation Barbarossa då, alltså anfaller Sovjetunionen. Många i USA trodde ju att Sovjetunionen skulle falla, men de bjöd ju på väldigt hårt motstånd då. Roosevelt lyckas ju då övertala kongressen att inkludera även Sovjetunionen i det här systemet med Lend-Lease. Så det här innebär ju att Tyskland på två fronter då möter fiender som den amerikanska industrin pumpar in vapen och varor till då, så att säga. Så Lend-Lease var ju en viktig del i att bromsa tyskarna och var ju till stor hjälp då. Vid krigets slut 1945 så hade den ekonomiska hjälpen uppgått till 50 miljarder dollar, alltså fyra gånger så mycket som man lånat ut under första världskriget då. I september väljer då Hitler att släppa loss ubåtarna även mot amerikanska skepp då. Och Roosevelt han beordrade sina skepp att sänka tyska ubåtar på fläcken då. Och efter att den amerikanska jagaren Reuben James sänkts av tyskarna i oktober 1941 och 96 amerikaner miste livet, så gav kongressen sin godkännande att beväpna handelsflottan, att amerikanska skepp skulle kunna åka hela vägen fram till allierades hamnar då. Så här kan man ju säga att man egentligen då slog helt enkelt det här carry-kravet då i de här principerna för att frakta då. Och den här neutralitetshållningen som man hade haft från början hade ju egentligen då i många sätt i praktiken då egentligen övergetts i det här laget då. Utan egentligen krigsförklaring i praktiken så hade USA nästan inlett ett odeklarerat krig mot Tyskland på haven. Amerikanska skepp och där handelsskepp och militära blev måltavlor för tyska ubåtar och Roosevelt då, han säger ju helt enkelt att de ska skjuta mot ubåtar och shoot on sight. Och i september här så verkar det ju liksom då vara en tidsfråga innan sänkningen av amerikanska skepp skulle leda till en formell krigsförklaring mot Tyskland då. Roosevelt är ju den här tiden ganska hårt ansatt från båda håll då. Isolationisterna kritiserar ju honom för att missleda folket och med att förespråka fred men att förbereda och leda landet i krig helt enkelt. Och de andra interventionisterna menar ju att det var alldeles för att Roosevelt är alldeles försiktig i sin hantering av Nazi-Tyskland. Och Roosevelt själv höll ju med om att en tysk seger i Europa skulle hota USA då. Men USA, eller presidenten, behöver ju också förhålla sig till det faktum att i en undersökning i september 41 visar att 80% av amerikanerna fortfarande hoppades att USA skulle kunna hålla sig utanför kriget då. Och att leda liksom ett splittrat land in i krig var ju inte en lockande tanke för Roosevelt. Han försökte liksom att dra ut på det där ett tag till då, så att säga. Och även Churchill pressade Roosevelt hårt då, att han ska förklara krig mot Tyskland då. Men Roosevelt han lovar ju då, som han uttrycker det, to wage war but not declare it. Privat hoppas ju Roosevelt nästan att någon slags incident inträffar som skulle ena amerikanerna då och rättfärdiga en krigsförklaring. Och han hade ju antagligen tyska ubåtar i tanken när han tänkte där då. Men istället så skulle det då bli Japan som såg till att ställa allt på ända och ena USA och skicka in landet formellt sett in i andra världskriget då. Japan hade ju dragit fördel av kriget i Europa för att ytterligare expandera sitt imperium i Asien och Stilla havet. Och redan 1931 hade man ju Japan börjat erövra Manchuriet och den här nordöstra delen av Kina. Det var en region som var väldigt rik på kol och järn och timmer och sojabönor och massa produkter som det importberoende Japan var i väldigt stort behov av. Då. Och regionen fungerade också som en slags buffertzon gentemot Sovjetunionen. Anfallet på Kina fortsatte och intensifierades som jag sa tidigare 1937 och även om man framgångsrikt erövrade vissa kustområden så hade ju det kinesiska motståndet under Chiang Kai-shek då retirerat in i landet och erbjuder fortfarande motstånd. Och det var under de här offensiverna som den amerikanska båten sänkte som jag nämndes tidigare då. Men Tysklands seger över Frankrike och Nederländerna 1940 var ju något som Japan var snabba att utnyttja då. I juli 1941 så anföll man franska Indokina, alltså lite grovt uttryckt Vietnam och Laos och Kambodja då, om man jämför dem. Och man erövrade huvudstaden i Vietnam. Och i december 41 så anföll man sen då också det oljerika holländska Östindien då, lite grovt sett dagens Indonesien då. Eftersom USA då hade knäckt japanska koder så visste man ju om planerna på att attackera holländska Östindien. Och Roosevelt varnade ju de styrande i Tokyo för att inte göra det. Men i Japan struntade i den här varningen så frös USA alla japanska tillgångar och begränsade Japans möjlighet att köpa amerikanska varor kraftigt. Och med Frankrike och Nederländerna besegrade med Storbritannien som kämpar för sin överlevnad, så var de amerikanska ekonomiska sanktionerna egentligen det enda som försvarade Sydostasien från japansk aggression vid det här laget. Då, så att säga. Japan står ju nu liksom lite grann inför ett vägval. Då skulle man backa lite och försöka förbättra relationerna med USA för att få tillgång till amerikanska varor och olja och så vidare. Eller skulle man då strunta i USA och riskera krig och försöka få tillgång till olja och råvaror genom att fortsätta att utnyttja europeisk svaghet och erövra deras kolonier i Asien då. I oktober så tog militära ledda då av general Tojo över makten i Tokyo, och därmed så vann ju också de här krigsförespråkarna. Och när Japan ingick en försvarsallians med Tyskland och Italien, så innebar ju det ett hot mot USA om ett slags tvåfrontskrig på många sätt. Och samtidigt så innebar ju avtalet att eventuella tvivel skingrades kring den amerikanska misstanken om att Japan var en del av det här världsomspännande totalitära hotet då på många sätt. Roosevelt och hans rådgivare såg ju fortfarande Tyskland som det farligaste hotet, och de fortsatte med obegränsad hjälp till britterna samtidigt som de hoppas att ekonomiska sanktioner skulle hålla tillbaka Japan då. Alla förhandlingar mellan USA och Japan havererade dock, och USA krävde att Japan drog sig tillbaka från Kina för att lyfta de här sanktionerna som man har infört. Japan däremot ville ju ha fria händer i Kina och kunde liksom inte leva med dem. Ekonomiska sanktioner. Landet var helt enkelt för beroende av amerikansk olja och stål. Och därmed hade ju Roosevelt också gett upp tanken på en diplomatisk lösning med Roosevelt. Och allmänna varningar skickades ut till amerikanska militärbaser. Den amerikanska underrättelsetjänsten hade ju via uppsnappade japanska meddelanden information om att någon form av japansk aggression eller attack var närstående, men en kombination av lite förvirring och missberäkningar och kanske framförallt underskattande av Japans förmåga gjorde ju att de flesta amerikaner bedömde att den planerade aktionen inte skulle kunna vara riktad mot själva USA utan snarare mot någon brittisk eller holländsk koloni så att säga. Och den där underskattningen blir ju lite förödande, som jag tror alla lyssnare vet, så är det ju så att det japanska målet är ju den amerikanska militärbasen på Pearl Harbor på Hawaii. Och den 7 december 1941 så anföll ju Japan med bombplan i två vågor då, och på bara cirka 2 timmar så hade ju USA förlorat 2400 man döda och ytterligare 1200 skadade då, vilket ju kan jämföras med till exempel D-dagen där man ungefär 2500 dödades då. Fortfarande är ju nu slaget vid Antietam en dag i september i 1862 är fortfarande fler döda, 3600 än det inbördeskriget. Men den materiella förstörelsen var ju stor vid Pearl Harbor. 8 slagskepp, 3 kryssare, 3 jagare, ett antal andra fartyg, 188 flygplan och stora delar av militärbasen då. Så en väldigt viktig del av den amerikanska Stilla havsflottan hade ju reducerats rejält genom den här attacken på Pearl Harbor. Tur i oturen för USA var ju att inget hangarfartyg, alltså själva hjärtat i Stilla havsflottan, fanns på plats vid det här laget då. 2 veckor innan Pearl Harbor hade utrikesministern Cordell Hull skickat hårda krav mot Japan i form av 10 punkter som USA krävde då. Och ett av dem var ju ett tillbakadragande från Kina då. Och redan dagen innan Pearl Harbor hade amerikanska underrättelse fångat det japanska svaret där man motsatte sig samtliga punkter då. Samma dag som Pearl Harbor hade den japanska ambassadören begärt ett möte med Cordell Hull för att ge det officiella svaret då. Och precis innan mötet så nåddes ju utrikesministern av nyheten om Pearl Harbor då. Så en rejält irriterad Hull läste ju svaret han fick, och sen så skällde han ut Japanen efter noter då. Han säger bland annat: "In all my 50 years of public service I've never seen a document that was more crowded with infamous falsehoods and distortion on a scale so huge that I never imagined until today that any government was capable of uttering them." Pearl Harbor är ju en händelse då som enar amerikanerna inför den kommande krigsinsatsen då. Redan dagen efter så höll ju president Roosevelt ett väldigt känslofyllt tal i kongressen som i princip enhälligt då godkänner en krigsförklaring mot Japan. Och det är ju enhälligt i senaten och i representanthuset där det är 388 röster mot ett. Det är faktiskt bara Jeanette Rankin som pacifist och första kvinnan i kongressen som också röstade emot första världskriget är den som röstade emot andra världskriget. Tre dagar senare så förklarar ju Japans allierade i form av Tyskland och Italien också krig mot USA som ju på många sätt är ett litet underligt beslut varför Hitler tog det initiativet egentligen. Så den 11 december så förklarar ju också USA krig mot Tyskland och Italien också då så att säga. Just den här biten med enighet och den här utlösande händelsen är ju en väldigt stor skillnad mot många tidigare amerikanska krig då, som ni minns. Då. I många fall har det ju funnits då betydelsefulla krigsmotståndare som och inte så ovanligt har det varit med vissa tveksamheter kring motiv och händelseförlopp när krigen har startat för USA. Då. Allt från frihetskriget då, där det fanns många lojalister som fortfarande ville vara en del av Storbritannien till kriget 1812 som också var väldigt mycket splittrat. Nordöstra USA nästan ville dra sig ur unionen för att man var emot kriget. Och i Mexikokriget så var det ju en väldigt kontroversiell händelse på Texas gräns som ledde upp till kriget och det här Whig-partiet som fanns på den tiden var ju väldigt kritiska till kriget och spansk-amerikanska kriget hade ju börjat med den här lite underliga sänkningen av det här skeppet Maine då och första världskriget som ni minns var ju en väldigt lång och seg debatt kring hur man skulle agera och om man verkligen skulle in i kriget då. Så andra världskriget har ju på så vis en väldigt mycket tydligare start då, med en väldigt tydlig händelse och en väldigt enig opinion då. Sen finns det naturligtvis som givetvis med som är alltid amerikansk historia en del konspirationsteorier även i Pearl Harbor då. Men USA hade ju försökt att spela en viktig roll internationellt då men strävat efter att agera självständigt då, och landet hade ju liksom aldrig gått med i Nationernas förbund och inte ingått i några i allianser och isolationism hade varit den här ledstjärnan den stora depressionen och totalitära regimer hade ju tyvärr då hindrat den amerikanska visionen om fred och handel och Roosevelt hade ju låg ju på ett sätt hela tiden steget före med att försöka involvera landet i internationella frågor och begränsa de här totalitära regimernas framfart och han hade ju inledningsvis hindrats då med en opinionen följde ju inte långt efter honom då och ekonomiskt och internationellt stöd och begränsat krig med Tyskland på havet hade ju varit det första steget då, men efter bombningen vid Pearl Harbor så är det ju all in då i andra världskriget och Japan hade ju skingrat all form av isolationism och tveksamheter så, och på så vis då också enat amerikanerna på ett historiskt unikt sätt kan man ju då säga. Efter kriget så uppstod ju en teori om att Roosevelt sen till Japans planer och fört landet in i kriget avsiktligt genom att offra Pearl Harbor. Och undersökningen visar ju att misstag hade begåtts både i Washington och på plats i Hawaii då, men i absolut inga bevis för konspiration. Då. Även lokala befäl hade ju inte kunnat tro tanken om att Japan skulle attackera tusentals kilometer från Japan. Då. Men i princip alla amerikaner, inklusive Roosevelt, hade ju underskattat Japan och Roosevelt hade heller aldrig kunnat förutse att Hitler skulle ändra sin policy och lite klantligt deklarera krig mot USA efter Pearl Harbor. Så att det tyder ju på en viss aspekt av det hela. Då. Oavsett så var ju USAs långa reträtt från isolationism och ett par år av väldigt utmanande neutralitet över dem. Och USA hade gått in i andra världskriget då. Men mer om andra världskriget i de kommande avsnitten helt enkelt. Tills dess så får ni ha det himla bra. Ha det gott, hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.